Ja, det här är alltså andra predikan i en serie här i april och första söndagen i maj. Utifrån rubriken kristen ateism, kristna ateister. Vi som tror på Gud men lever som han inte finns. Och det är en provocerande rubrik. Och det är utifrån en bok som jag läste och delade förra söndagen. En bok som tog tag i mig, som utmanade mig. Och jag fick faktiskt ett mejl i veckan från en person jag inte känner som undrar ifall vi har några kristna ateister i baptistkyrkan. Jag inbjöd personen att komma. När vi tror på Gud men inte tycker han är rättvis. Alltså vi kan leva i tillit till den vi har förtroende för. Eller hur? Till den vi har förtroende för kan vi leva i tillit. Det är en predikan som kommer beröra det svåra vi kan möta i livet. Och det är också viktigt att ställa oss frågan. Har jag förtroende för Jesus? Har jag ett sånt förtroende för den Jesus jag har tagit emot och mött och levt med? Att jag har en tillit till honom? Det här blir alltså en predikan om den verklighet som vi lever i, livet. Livet som ibland kan vara brutalt och meningslöst. Men det finns också en annan verklighet. Det är den jag också vill beröra i predikan. Det som jag vill ska få utmana oss som brottas med detta av att vara en kristen ateist. Att det finns en verklighet som är mycket större än den verklighet som vi lever i. Och det är Guds verklighet. Och det är svårt att greppa. Det är svårt att riktigt ta in Guds verklighet. Det är inte ofta, eller fel, ibland i alla fall, är det svårt att riktigt lita på att Gud, han har kontroll. Att Gud är den som är herre över allt av omständigheter och svårigheter vi kan möta. Jag vill också landa i predikan där jag vill tala så här att allt det som vi möter i livet kan få bli till mening. Det första vi stannar inför är rubriken livet är inte rättvist. Är det någon som håller med? Är det bara jag? Nej, det är några fler. Det är grymt när livet drabbas obarmhärtigt. Det är så här att ingen enda har garantier om hälsa, välgång och det vi kan kalla för lycka. Ändå är det så att vi lever som om det är så. Och vi kristna, vi lever som att vi på något sätt skulle leva i en annan verklighet ibland än vad andra människor lever i. Jag kom i samtal med en kvinna om detta helt nyligen då livet bara kan drabbas så här obarmhärtigt. På ett ögonblick så kan allt slås i spillror. I ett enda ögonblick så kommer detta med det eviga så nära inpå. För drygt en vecka sedan så mötte jag ledsna, upprivna elever och lärare på en av våra skolor som under tragiska omständigheter hade förlorat en kollega och kär vän. Och en kvinna sa till mig så här: det är inte rättvist. Det är inte rättvist. Det är så vi kan känna inför mycket i livet, eller hur? Ibland kan man känna liksom att det är som ett tärningsspel. Och en del människor, de drabbas dubbelt upp. Och andra, de går ganska enkelt genom livet. Och en del kristna har svårt med att man som kristen, att man som ett Guds barn ska möta svårigheter på samma sätt. Jesus sa så här, och det var en text som Linus läste, att Gud, han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Vi lever under samma villkor som alla människor. Jag tänker på våra kristna bröder och systrar som finns i Libyen. Ja, de är inte så jättemånga. Och det de ville ha hjälp i bön om, det var inte att de ville ha trygghet, utan ha mod. Mod att följa Kristus. Det vi också har svårt med, eller hur? Det är att det går väl för onda människor. Eller hur? Ja, vi har svårt att acceptera att människor som är gudlösa, som är onda, de kan ha ganska bra liv. Även Bibelns författare brottades med detta. Det står så här i Saltaren, psalm 73. Så är det med de ogudaktiga. Det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. Alltså en fråga man kan ställa sig. Är det inte lite rimligt, Gud, att de som älskar dig och gör en massa gott borde slippa en massa lidande och svårigheter? Det är mer än en gång man har ställt sig frågan, hur kan det vara så här? Hur kan det vara så här att livet är så brutalt ibland och så orättvis? Varför, Gud, kan du inte bara göra det slut på det onda? Kan inte du liksom knäppa med fingrarna? I Bibeln svämmar det också över mycket smärta i människors liv. Mycket av smärta i de människor som följer Gud är gudfruktiga och fromma. En man kan läsa om, som det är en riktigt jobbig berättelse, det är om Jobb. Gud själv säger själv så här om Jobb: på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Alltså det som är svårt att greppa, nu blottar jag mitt eget hjärta också, det är att det är en Gud som är barmhärtig, god. Ja, den Gud som Bibeln säger är kärleksfullt i allt han gör, det står så. Den Gud som har all makt, den Gud som har kontroll, den Gud som tillåter det onda att ske. Det här är jobbigt, eller hur? Och det här är jobbigt att säga, men det är så jag tänker teologiskt. Allt det vi kan få möta av helvetiskt lidande är faktiskt någonting som Gud tillåter. Gud tillåter. Och det här är jobbigt. När man läser i berättelsen om Jobb så kan vi se att Gud ger djävulen, åklagaren, tillåtelse att pröva Jobb på alla sätt. Man får inte röra vid hans själ, säger Gud. Och det vi kan se i den berättelsen, det är att djävulen, han utnyttjar varje millimeter av det spelrum han har. Är det så att vi kan känna så också i våra liv? Det är precis som att djävulen, han utnyttjar allt av spelrum han har. Och det är en jobbig berättelse. Det är jobbigt att brottas med detta. Hur kan det vara så här? Det som är viktigt för oss att bära med oss, det är att vi lever i en skapelse som inte är på det sätt som Gud tänkte när han skapade. Det står så här i första Johannes brev, texten kommer upp. Hela världen är i den ondes våld. Och i denna värld lever vi. I denna värld lever gudfruktiga människor och ogudaktiga människor. Och då kan vi ställa sig frågan, vad är Gud i allt detta? Var är Gud? Hur kan Gud tillåta så mycket lidande? Ja, om han är allsmäktig som Bibeln säger, varför knäpper han inte bara med fingrarna? Vet ni att i Bibeln kan man läsa om frustration, om Guds människor som är arga på Gud. Tror att man får vara arg? Lyssna på den här salmen. Vakna upp! Oj. Varför sover du, Herre? Vakna! Förkast oss ej för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Och när man läser den här salmen i psalm 44, så mitt i allt detta av frustration och man inte alls förstår sig på Guds handlande, så finns det likväl en förtröstan på den Gud. Det står så här också i vers 27. Grip in och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull. Alltså det här när livet inte är enkelt. Det här är ett område med mycket kristen ateism. Då är det lättare att tro på Gud men inte leva som han finns. När saker händer i våra liv så är det svårt att riktigt bära detta med att Gud är nådig. Att Gud är rättvis. Att han är god. När det svåra drabbar i våra liv så kan det vara svårt att liksom lita på de teologiska sanningarna om vem Gud är, hur underbara de än är. En hel del av er som finns här har jag ingen aning om vad som finns i era liv och vad ni har gått igenom och vad du går igenom just nu. Kanske finns du här som har ropat och du har bett till Gud och du tycker att Gud, han är avlägsen, han är borta. Han är på distans. Herre, vad är du i allt detta? När jag skrev predikan så kom min brorsdotter i mina tankar. Lilla Victoria som skulle ha varit 10,5 år idag men blev 5 dagar. Ni som finns i församlingen vet att jag har delat det i ett par tillfällen. Och när jag skrev predikan så har jag bilden framför mig. Jag lägger mina händer på detta lilla barn i sjuksängen på Västervik. Och jag ber om helande. Och jag ber om Guds välsignelse. Och det vi ber om under gråt och förtvivlan, det infrias inte. Alltså vi kan inte greppa Gud. Vi kan inte greppa Gud. Vi har inte hans perspektiv. Vi har inte Guds perspektiv som står utanför både tid och rum. Men jag är övertygad om, nu när jag har delat detta svåra, så är jag dock övertygad om att han handlar med oss i sin nåd, i sin barmhärtighet och i sin godhet. Därför jag nu talar om viktiga sanningar om Gud. Viktiga sanningar om Gud. Vem är Gud? Herre, vad är du allt detta? Vad säger Bibeln? Jo, Bibeln säger att vi har en Gud som lider med oss. Du har en Gud som lider med oss. Alltså en Gud som Bibeln säger vet allt. Han vet allt vad vi går igenom. Vi har en Gud som är förtrogen med allt av lidande. Det är vad Bibeln säger. Det otroliga med Gud, med den kristne guden, det är att han blev människa. Han blev människa. Nancy läste från Matteus om Jesus. Och i den texten i Matteus 9 så kommer hela Jesu inre i rörelse när han ser människorna. Det står så här: när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna. Det grekiska ord som används i grundtexten för förbarmande, det är splachnibolo. Något grekiskt ord. Splagshnisomai. Det betyder att känna djupt från magtrakten. Alltså från det inre. Ifrån Jesu inre. I andra Mosebok står det så här om Herren. Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig. Här har vi hebreiska. Och det hebreiska ordet för barmhärtig, när det talas om att Gud är barmhärtig, det ord som används är rachvum. Och det är samma rot som livmoder. Alltså Gud känner, Gud lider i djupet av sin varelse med oss. Vi har en Gud som har tagit allt av lidande och ondska och sjukdom i sin kropp upp på korset. Jag läste en bok som vill försöka beskriva vad det är för Gud som vi har att göra med. Lyssna, Lee Strobel skriver så här i en bok. Föreställ dig varenda plåga i världens historia ihopkramar i en boll som Gud äter, smakar helt och fullt för evigt. När Gud skapade världen sa han inte bara låt det komma små söta kaninungar och blommor och solnedgångar, utan också låt det komma blod och inälvor och surrande flugor kring korset. En sanning om Gud, vi har en Gud som lider med oss. En andra sanning är att vi har en Gud som tröstar oss. Det står så här i Jesaja 49. Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Ja, vetskapen om att han tröstar är tröst. Vetskapen att han tröstar, det är tröst. Alltså den Gud som är kärleksfull och god är en korsfäst Gud. En korsfäst Gud. Jag begravde en av mina vänner för 1,5 år sedan. Ni i församlingen vet att det var en tuff tid för mig och min familj. Peter, han blev 37 år. Ihjälkörd av en drogpåverkad nere på Rådhus. Han lämnar efter sig sambo och 3 barn i låg ålder. Innan jag ska hålla begravningsakten och när jag möter Camilla som hon heter och de barnen, så bryter jag nästan ihop. Det enda jag kunde få fram inom mig, det var namnet Jesus. Jag kunde inte förstå hur jag skulle kunna genomföra en begravning. Och det märkliga var att vid de stunder som jag inte talade eller sjöng, så gick det inte. Men när jag väl skulle göra någonting så bar det. Det bar. Jag minns när jag skulle ta gitarren och skulle gå ner och sätta mig vid de här 3 barnen som var 2, 5 och 8 år gamla. Och jag skulle sjunga Brevet från Lillan av Evert Taube. Pappa kom hem. Gud tröstar. Det jag fick uppleva i detta, det var Guds närvaro. Kommer upp här. Guds närvaro är den största trösten. Guds närvaro i våra liv är den största trösten. Han sviker aldrig. Han överger aldrig. Oavsett vad du går igenom. Gud överger aldrig. Aldrig. Vi ska fira nattvard senare i gudstjänsten. Och i det här blir det tydligt. Vi säger Kristi kropp för dig utgiven. Det handlar om dig. Vi säger också Kristi blod för dig utgjutet. Ja, i Kristus finns överflödande liv. En tredje sanning också, det är att Gud är nära. Gud, han är nära. Caroline Boom var en holländsk kvinna som överlevde koncentrationslägret Ravensbrück i Tyskland. Hon skrev en bok med det gömstället. Den finns här ute på rea faktiskt. Där hon berättar i boken som handlar om familjens motstånd. Hur de räddar judar undan förintelsen. Och de blir gripna och hon blir också födda då till detta Ravensbrück, och av ett misstag blir hon frisläppt nyårsafton 1944. Det skulle visa sig att det var ett skrivfel. Hon skulle inte bli frisläppt, och veckan efter så avrättas alla kvinnor i hennes ålder. Hennes syster överlever inte Ravensbrück utan dör. Men innan hon dör så säger hon så här till sin syster. Betsy säger så här till sin syster Carrie: det spelar ingen roll hur djupt mörkret är, han är ännu djupare. Det är bara en människa som har fått uppleva Gud på det sättet som kan säga så, eller hur? Det skriften ger löfte om att han lider med oss, att han tröstar oss, att han är nära, det är sant. Det är sant oavsett vilka omständigheter vi går igenom. Det är sant även om vi tycker att Gud är avlägsen. Att bönerna liksom studsar mot väggarna och mot taket. Det är sant. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller den vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Det kan komma situationer i vårt liv där det är mörker. Där det är totalt mörker. Det kan komma situationer där du inte ens orkar be. Men vet du vad? Gud är lika nära ändå. Gud är lika nära ändå. Och ibland har jag själv fått uppleva att i sådana stunder, det är då jag fått uppleva vem den helige ande är. Att i det mörkaste av svåra stunder få uppleva hur Guds helige ande fyller. Det sista vi stannar inför är lidandets mening, frågetecken. Det har ingen mening i sig. Det finns ingen mening med meningslöst lidande. Ingen mening. Alltså det finns ju kristna, jag möter kristna som ska ha förklaringar till allt, att Gud har avsikter. Alltså vad har Gud i så fall för avsikt med att en kvinna blir våldtagen? Har Gud en avsikt med det? Har Gud en avsikt med att det är en katastrof i Japan? Att barn utnyttjas? Det finns ingen mening i djävulskt lidande. Därför är det viktigt att komma ihåg att ingenting av ont som slår mot våra liv är välsignelse från Gud. Det här är jätteviktigt. Inget ont kommer från Gud. Inget ont kommer från Gud. Vare sig sjukdom, fattigdom, utsatthet har något med Gud att göra. Ja, Bibeln säger det var det här som Jesus kom för att ta sig an. Det som slår emot våra liv, det är ju djävulens gärningar ytterst sett. Och det står i skriften så här, texten kommer upp tror jag också där. Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Så därför kan man se när det man möter i livet som står emot livet av lidande och svårigheter, så är det ett vittnesbörd om Gud, så här var det inte tänkt. Så här var det inte tänkt. Och det är ju så här, vänner. Det är mycket i livet som gör ont. Och mycket i livet som är helt oförklarligt. Men vi behöver inte förstå allt. Och vi kan inte förstå allt. Och vi kommer inte förstå allt. Ibland kan kristna säga så här att en dag ska vi få svar på alla våra frågor. Men vet ni vad? Den dagen vi kommer till himlen som jag tror på, så behövs inga frågor. Vet ni vad? Det vi fått uppleva av svårigheter och lidande här i livet är som en parentes. I jämförelse med att vara helt i Guds närvaro. Det blir en parentes. Jag säger inte detta för att liksom säga att det du går igenom är ingenting. Det är inte det jag menar. Men i jämförelse med evigheten är det en parentes. Vi kan inte greppa Gud, sa tidigare predikan. Men även då det är helt obegripligt, så får vi lita på att Gud, du är större än allt detta, och Gud, du är i kontroll. Du har kontroll. Jesus säger så här om Gud i Matteus 10. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt, och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Vad ni ler. Vilken målande bild. Vad som än står emot dig i livet, Gud är god. Gud är god. Och det är här som den kristna ateismen lätt kommer in i våra liv. Det står så här i Jesaja: mina tankar, säger Herren, är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. När så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Jag sa i början här av den här punkten att det finns ingen mening med lidande. Men Gud är suverän. Allt av tragedier kan han vända till det som är gott. Allt av tragedier. Alltså det handlar om att få överlåta allt Gud. Få överlåta allt av det kanske människor har gjort emot en. Det man själv har ställt till med. Av svårigheter och lidanden, allt möjligt. Och få överlämna det till honom. Vet ni vad Gud vill göra med våra liv? Han vill göra våra liv vackra. Han vill göra våra själar vackra. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. När jag skrev predikan kom jag att tänka på en kille som jag var handledare åt. Han var kamratstödjare på en skola. Efter en bibelskola var han kamratstödjare. Och han hade tagit ledigt från sitt arbete. Och jag ställde frågan till honom så här. Alltså, vad är det som gör att du vill satsa ett år med nästan ingen ersättning och en massa arbete och vara bland en massa stökiga tonåringar på en högstadieskola? Då säger han till mig så här: när jag var tonåring ställde jag till med ett helvete i andras liv. Nu vill jag ägna tid åt sådana killar som jag själv var och försöka göra skillnad i deras liv. Den här killen, han gjorde skillnad i dessa svåra och bångstyriga tonårskillar på en högstadieskola. Allt av lidande, allt av svårigheter kan Gud ta hand om och vända till någonting gott. C.S. Lewis, han säger så här: Gud viskar till oss i våra njutningar, talar i vårt samvete, men ropar i våra lidanden. Det är hans megafon för att väcka en döv värld. Det fanns en historia bakom den här killen, varför han blev som han blev när han var tonåring. Det finns ju ingenting gott i det. Att han var en värsting som ställde till med ett helvete i andra tonåringars liv. Men trots det, det blev någonting vackert i andra änden. På grund av det. Den kristna ateisten vågar inte lita på Gud. Att allt är under hans kontroll. Och det här brottas vi med. Vi brottas med den kristna ateismen. Hur kan Gud tillåta? Hur kan Gud tillåta? Men att ta de viktiga sanningarna om Gud. Vi har en Gud som lider med oss. En Gud som tröstar oss. En Gud som är nära. Ja, även då du inte längre kan be. Gud är nära. Och det sista jag sa, det oerhörda med Gud. Det att han kan vända det mest svåraste, det mest mörka till någonting gott. Det har varit en predikan som hade till syfte att uppmuntra dig, trösta dig, men också utmana dig. Lev som om Gud finns. Vi ber.